Och vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa predikotexten en gång till. Det är andra Petribrevets första kapitel och verserna 19-21. Och Petrus skriver: så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I sitt andra brev så påminner Petrus oss om vad det är som befäster oss i sanningen. Det är apostlarnas muntliga förkunnelse och skriften. Och att han uttrycker sig så, det beror på att apostlarnas skrifter ännu inte var samlade när han skrev sitt brev. Så den skriften för Petrus, det var Gamla testamentet. Vi har nu apostlarnas skrifter samlade i Nya testamentet, så för oss gäller anspråket hela Bibeln. Det är Gamla och Nya testamentets skrifter som befäster oss i sanningen. Petrus meddelar vad vi framför allt ska veta. Och framför allt ska vi veta att Bibeln, skriften, har kommit till genom att den helige ande har lett människor att tala och skriva vad de fått från Gud. Och därför ska den som vill veta någonting säkert om sin skapare, den som vill veta något säkert om sin frälsare, han ska gå till skriften och läsa skriften som ett budskap direkt från Gud till oss. Orden har förmedlats av människor, men de kommer från Gud. Så det är Gud som är upphovsman till Bibeln. Förra söndagen hörde vi om hur uppenbarelsen av Herrens härlighet har visat sig vid vissa händelser i historien. Vissa viktiga händelser som fört Guds frälsningsplan fram mot fullbordan. Vad är Herrens härlighet? Det är ett begrepp. Och begreppet syftar på då Gud har uppenbarat sig i rök och eld och på det sättet så att säga satt sitt sigill, sin stämpel, godkänd på den händelsen. Så för Abraham så uppenbarade sig Gud med en rykande ugn. För Israels folk och Egyptens armé så uppenbarade sig Gud i en pelare av rök och eld. För Mose uppenbarade han sig i den brinnande busken. Han uppenbarade sig också på berget i rök och eld. Och när Salomo, när det var invigning av Salomos tempel och man hade burit in och placerat arken i det allra heligaste, ja då uppfyllde Herrens härlighet templet. Gud uppenbarade sig i en rök som fyllde hela templet. Och på det sättet så godkände Gud det hela. I sitt andra brev så skriver Petrus om en ytterligare en händelse då Herrens härlighet har uppenbarat sig. Och det var när han och Jakob och Johannes blev utvalda att följa Jesus upp på ett högt berg, på förklaringsberget. Där fick de se Jesu härlighet. Och ni känner alla till den händelsen. Jesus visade sin härlighet för dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och så kom det ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet som sa: han är min älskade son, i honom har jag min glädje, lyssna till honom. Och när Petrus i sitt andra brev berättar om den händelsen, då kallar han det lysande molnet som sänkte sig ner över dem, Han kallar det för den majestätiska härligheten. Och på det sättet fick Jesus ära och härlighet från Gud Fadern inför utvalda ögonvittnen. Och uppenbarelsen av Herrens härlighet har genom historien alltid gått hand i hand med budskapet om vad Gud gör för vår frälsning. Och också den här gången så markerade uppenbarelsen av Herrens härlighet ett viktigt steg framåt mot uppfyllelsen av alla profetier. För när Jesus kom ner från berget, då förutsade han att han skulle bli utlämnad till hedningarna. Och sen ställde han färden mot Jerusalem. Han gick då för att fullborda allt det som krävs för vår frälsning. Han gick för att offra sig en gång för alla och med sitt offer sona all vår skuld. Inte bara det, utan också uppstå på den tredje dagen för att vi ska uppstå och leva med honom. Vår text börjar med orden: så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och med det syftas Petrus som sagt på Gamla testamentet. Så det som apostlarna drev ögonvittnen till och öronvittnen till på förklaringsberget, det bekräftade skriftens sanning. Och att en profetia går i uppfyllelse, det är ju själva beviset på att profeten, om profeten är sänd av Gud eller inte. För Gud sa så här till Mose: om du tänker i ditt hjärta, hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? Så vet, när profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som Herren inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Men apostlarna, de blev ju ögonvittnen till hur Jesus uppfyllde och gjorde allt det som var förutsagt av Messias i Gamla testamentet. Och dessutom fick de med egna ögon se hans gudomliga härlighet på förklaringsberget. Och vid tre tillfällen fick de höra Gud Fadern med en röst från himmelen ge honom ära och härlighet. En gång vid hans dop, en gång här på förklaringsberget och så en gång i Jerusalem under den sista veckan alldeles strax före hans lidande. Och vid tillfället på förklaringsberget så kom dessutom rösten från det här lysande molnet som sänkte sig ner över dem. Uppenbarelsen av Herrens härlighet, eller som Petrus kallar det, från den majestätiska härligheten. Och allt det här, det var Guds eget vittnesbörd om sin son, så att säga Guds stämpel godkänd, bekräftad. Och det var samtidigt en bekräftelse på att profeterna hade talat vad de hade fått från Gud. Så apostlarna var ögonvittnen till hur de profetiska skrifterna gick eller hade gått i uppfyllelse. Och det är därför Petrus kan skriva: så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och så fortsätter han: och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Ljuset, vad är det? Ja, det är helt klart att ljuset, det syftar på skriften. Det är skriften som är det klara ljuset. Men vad är den dystra platsen där ljuset lyser? Ja, den dystra platsen, det är världen dit Bibelns budskap går ut, och våra hjärtan där Bibelns budskap förhoppningsvis går in. Och i Bibeln så finns det ingen gråzon mellan ljus och mörker. Den som inte färdas berättas stiga, han färdas på mörkrets vägar, heter det i Ordspråksboken. Aposteln manar oss att lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Paulus skriver att Gud har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Så antingen eller, det finns ingen gråzon mellan ljus och mörker. Så det finns ingen väg som människor kan vandra, som varken är mörkrets väg eller det rätta stigar. Det finns inget rike som människor kan tillhöra som varken är mörkrets välde eller Kristi rike, utan antingen tillhör man det ena eller det andra. Och Jesus sa ju också vid ett tillfälle: den som inte är emot mig, den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. Så det är antingen eller. Och Satan är denna världens första, och hans välde är mörkrets välde. Men de som är fångna under mörkrets välde är för det mesta inte medvetna om det. Det är ytterst få människor som medvetet tar parti för Satan. Utan de flesta människor, de är omedvetna om sin situation. De är omedvetna om vilket slut de får. Och det ligger i själva sakens natur. För den som vandrar i mörkret vet inte vart han går, för mörkret har förblindat hans ögon, så skriver Johannes. Och omedvetna fångar i mörkrets välde, det är alla de människor som är nöjda, belåtna med sin godhet och belåtna med sina goda gärningar, och som vänder sig häftigt emot tanken på att vi ska behöva en frälsare, och som tycker sig själv kunna avgöra vad som är rätt och fel. Andra lider svårt av förtvivlan och skuldkänslor, och de lider och plågas och vet inte att det finns en frälsare för dem. Åter andra bryr sig inte ett dugg om andliga ting. Så de reflekterar inte på det sättet över sin existens. De ser inte sin egen existens och skapelsen runt omkring sig som ett under. Utan likt djuren så lever de bara för att tillfredsställa sina behov och begär tills de dör. Och många falska lärare har gått ut och försöker locka kristna in i någon av de här dystra platserna. Antingen självrättfärdighet, eller förtvivlan, eller andlig likgiltighet. Det bästa sättet för oss, det enda sättet att bli befästa i sanningen, det är att gå till Guds skrivna ord. Skriften kan inte upphävas, den är absolut sann och pålitlig. Vi kan bygga våra liv på skriftens ord. Det är det ljus som lyser på en dyster plats. Utan Guds ord så skulle våra egna hjärtan och våra egna sinnen vara denna dystra plats. Men när Guds ord får verka i oss, då gryr dagen och morgonstjärnan går upp i våra hjärtan. Planeten Venus kallas aftonstjärnan när den syns på aftonen, eller morgonstjärnan när den syns på morgonen. Och egentligen så är det ju ingen stjärna, utan den planet som reflekterar solens ljus. Men eftersom den lyser så klart på himlen så kallas den en stjärna. Och under oktober till december i år så syns den i gryningen i öster som en klart lysande vit morgonstjärna. Och när den syns, då är det ett säkert tecken på att nu försvinner mörkret. Nu är natten över. Nu gryr dagen. Jesus kallas den klara morgonstjärnan i Uppenbarelseboken. När han kom till världen, då var det ett säkert tecken på att nu är det slut på mörkrets välde. Han kom till vår värld för att göra slut på djävulens gärningar. Han kom för att göra om intet syndens och dödens makt. Och skriften visar oss till honom. Skriften reflekterar hans ljus och upplyser våra hjärtan. Och så fortsätter Petrus så här: framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Så framförallt ska ni veta Det är ju mycket starka ord. Så nu förmedlar Petrus en kunskap till oss som är viktigare än allt annat som vi kan veta. Varje människa som vill veta någonting säkert om sin skapare och frälsare måste ju gå till en tillförlitlig källa. Och var någonstans ska vi hitta helt tillförlitlig information om vad Gud sagt och gjort? Ja, Petrus hänvisar oss till skriften. Framförallt ska vi veta att ingen författare till någon bok i Bibeln själv har hittat på någonting som han har skrivit ner. Gud gav dem budskapet och ledde dem så med den helige ande att det de talade och skrev, det var vad de fått från Gud. De talade och skrev ingenting annat än det de fått från Gud. Vi känner ju inte till alla profeter som Gud har sänt för att tala till människor i olika tider. Bara som ett exempel, under 800-talet så sände Gud mer än 100, han sände hundratals profeter till folket i Israel. Och i mitten på 800-talet före Kristus, då härskade den ogudaktige kung Ahab i nordriket i Israel, och han tog fenisiskan Isebel till hustru. Och Isebel var en mycket härsklysten och ogudaktig kvinna. Hon tog sig för att utrota Herrens profeter. Ahabs överhovmästare som hette Obadja, han räddade 100 profeter som han gömde i en grotta. Men hur många som Isebel han döda har vi ingen aning om. Vi känner knappt namnet på någon av de profeter som Gud sände till Israel under denna tid. Och Elias och Elisas mäktiga predikningar, de verkade ju också under den här tiden. Deras mäktiga predikningar finns förvarade till oss bara i mycket kortfattad, summarisk form. Det som finns bevarat åt oss, det är det som profeterna fick befallning att skriva ner. Och det är de gudsmännen, det är de profeterna som fick befallning att skriva som vi bäst känner till. Och deras skrifter är bevarade, noga bevarade, så att de finns till oss och de är samlade i skriften. Så det handlar om olika författare från olika tider. Så den historiska bakgrunden, språket och stilen växlar mellan böckerna, och stilen kan ju växla, språket och stilen kan ju också växla inom en bok. Gud använde profeternas personlighet, deras personliga förmåga, deras bakgrund på ett sådant sätt att orden inte hade ursprung i deras egen vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och detsamma gäller ju författarna av Nya Testamentets böcker. De var ledda av den helige ande att tala eller skriva det ord som de fått från Gud. Och den här processen kallar vi inspiration, eller inspirationen. Och det innebär att den tredje personen i den heliga treenigheten, den helige ande, har lett människor och gett Guds ord till utvalda människor. Så den helige ande har drivit dem och lett dem att skriva, och så han övervakat och kontrollerat innehållet så att varje ord är Guds sanna och ofelbara ord till oss. Paulus skriver till Timoteus: hela skriften är utandad av Gud. Och det här ordet utandad kan också översättas inspirerad. Så hela skriften är inspirerad av Gud. Och egentligen så är det en ordlek som Paulus gör, en ordlek med det grekiska ordet pneuma, som kan betyda både ande och andedräkt. Så när vi slår upp vår bibel, då ska vi tänka så att Guds utandning kommer till oss från varje sida, som om Gud talat högt till oss och vi känt hans andedräkt, hans utandning. Så det är Guds eget ord som vi har för ögonen när vi slår upp vår bibel och läser. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Det skrev Petrus sedan han redogjort för hur Jesus fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska härligheten: han är min son, min älskade, i honom har jag min glädje. Så Jesus blev bekräftad av Gud Fadern från himmelen. Jesus i sin tur bekräftade skriften många gånger. Han sa att skriften kan inte upphävas. Han sa också: förr ska himmel och jord förgå än en enda prick av lagen faller bort. Så vi kan lita på skriften, och vi ska uppmärksamma varje ord. Vi kan bygga våra liv på Bibelns budskap. Ni gör rätt om ni håller er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, du som är den klara morgonstjärnan, upplys våra hjärtan och sinnen med ditt ords ljus. Gör oss uppmärksamma på skriftens undervisning så att vi uppskattar den, tar den till oss och låter Guds ord forma våra tankar, vår attityd och vår vilja. Du ska en dag komma tillbaka i härlighet, och då ska vi alla få se dig så som du är. Bevara oss i en rätt tro så att vi alltid är redo för din stora dag. Amen.